Varmt välkomna till podcasten Bara en till. Mitt namn är Nemo Hedén och jag är poddare, författare och föreläsare. Jag har varit nykter och drogfri ganska många år nu och pratat mycket om beroendesjukdomen i alla möjliga olika sammanhang. Men i den här podden så vill jag skifta huvudfokus lite grann. För vilka är egentligen som får lida som allra mest när vi missbrukare far fram som tornados och förstör allt i vår väg? Jo, våra nära och kära. Våra anhöriga. Och hur många gånger har inte dessa människor fått höra just dessa ord? Bara en till. I den här podden så kommer jag att träffa folk som lever i och omkring beroendesjukdomen. Jag kommer att träffa kända såväl som okända människor. Men det viktigaste i den här podden är att belysa livshistorierna som kan göra skillnad för människor där ute. För att folk ska kunna känna igen sig och känna lite hopp. Tillsammans försöker vi att avstigmatisera, sprida kunskap och krossa alla fördomar. Göra lite skillnad helt enkelt. Och vill ni stötta mitt arbete med den här podden så gör ni det enklast via patreon.com/bara en till. Nu kör vi igång. I veckans premiäravsnitt så gästas jag av den legendariska programledaren och journalisten Annika Jankell. Annika har en lång och gedigen tv-karriär bakom sig, men idag så kommer det att bli mer fokus på hennes privatliv. Hon har nämligen två barn ihop med Torsten Flink, döttrarna Felice och Happy Jankell. Och under åren med Torsten så utvecklade Annika ett starkt medberoende. Och i veckans avsnitt så berättar hon hur det var, vad som hände och hur hon tillfrisknade ifrån det. Mysigt.
Mm. Alltså ni bandar nu?
Ja.
Och ni filmar?
Nej, vi gör inte det.
Nej, bra. Jag bara,
var är smink? Den budgeten har vi inte än.
Nej, jag bara, vad fan är det? Går ut direkt sent.
Mm. Ja. Välkommen hit, Annika Jankell.
Tusen tack.
Hur är läget?
Jo, men det är bra, skulle jag säga. Det säger man ju alltid. Mm. Det är bra. Det är sådär en retorisk fråga. Men ja, men 3+.
Det är intressant just den frågan. För det känns som att man står i ett vägskäl när man får frågan. Att antingen så säger man, som du är inne på, bara bra av ren så här reflex. Mm. Eller så tänker man så här, ska jag fundera och känna efter och ge det riktiga svaret idag kanske?
Ingen vill höra. Jag kommer ihåg när jag var så här utbytesstudent i USA och första dagen, eller första tiden i skolan innan jag kom in i det här amerikanska high school. Och då säger alla så här, hi, how are you doing? Och jag var så här artig, bara, well, I walk. Och sen har de försvunnit. Jag bara, vad fan tog hon vägen? Jag kan inte fråga hur man mår.
Och ville bara, de inte ha min life story?
Exakt.
Lät det som det.
Ja, precis.
Ja, nej, exakt. Sociala koderna är lite annorlunda.
Ja, faktiskt.
Idag ska vi prata om ett ämne som ligger både dig och mig varmt om hjärtat. Mm. Vad tänker du på när du hör ordet medberoende? Vad känner du?
Jag känner ganska mycket. Faktiskt, för att ordet för mig är ju laddat på ett sätt. Därför att när jag första gången själv hörde ordet medberoende, då var jag så pass aningslös i min kunskap om medberoende att jag satt på ett sådant anhörigmöte och en kvinna, en anhörig då till en person med missbruksproblematik sitter och börjar prata om oss i gruppen som att ja, alla är inte bara anhöriga här, det är säkert fler än jag som är medberoende. Varpå jag så här, nästan räcker upp handen och säger bara, ja, inte jag, för jag är typ en sån som knappt tar Alvedon om jag har ont i huvudet. Och när jag säger det så är det på en, alltså om du tänker en nanosekund, så snabbt gick det för mig att förstå att nu var jag fel ute. För jag kände blickarna, är hon dum i huvudet? Så jag fattade liksom på något sätt hela ordets betydelse i samma sekund som jag liksom outade att jag hade noll koll. Förstår du? Och när det hände i mig så, efter det här mötet så kände jag bara direkt, det är det jag är. Det är därför min självkänsla håller på att försvinna och det är därför jag tror att det viktigaste i livet är att rädda livet på någon annan liksom. Och det, man hjälper ju mer, eller man hjälper ju mer än hjälper om man är medberoende. Därför att man sätter inte gränser, man flyttar fram gränser, man blundar för väldigt mycket och så vidare. Så, som svar på frågan, det är ett laddat ord, eller laddat, jag kan känna så mycket med alla de som är medberoende, faktiskt.
Men var det för dig så att medberoendet kom av en relation, eller kan du se idag att du har haft med dig de här mönstren från tidig ålder?
Jag tror inte kanske att det har varit så utvecklat för att jag inte har blivit konfronterats av den, vad ska jag säga, instinkten. Men man kan också säga, tror jag, att medberoende handlar om en liksom, det är en fin balans mellan överempati, och jag är uppfostrad att man ska vara empatisk, att man ska se människor som har det sämre. Jag hade såna föräldrar som, och min mamma, hon var ju lärare och var väldigt så här, tog hem elever, hjälpte elever som hade det tufft, och inte bara hjälpte skolmässigt utan även så där på det personliga planet. Så jag har alltid sett det som någonting fint, att man ska se andra människor och de som står längst bak, liksom, inte bara de som står längst fram på scenen utan även de som står där bakom som ingen annan ser, att försöka. Så det är så jag uppfostrad lite, och då tror jag kanske att det kan slå över i liksom det som blir ett dysfunktionell empati, kan man säga.
Ja, men precis, det är en hårfin gräns där mellan att vara en empatisk och kärleksfull människa som vill finnas för andra och faktiskt göra våld på sin egen självkänsla på något sätt.
Ja, exakt, bra uttryckt. Det är lite det man gör, och speciellt om man inte, för jag tror också att det är på samma sätt som man kan fundera på om det är någonting man har med sig från barndomen och som sen i mitt fall plötsligt blir väldigt uppenbart, så kan man så här, jag gick ju 3 års terapi för att avprogrammera mitt medberoende, för att så här, lyfta på mina egna stenar, och det handlar inte om den här personen i, som då är den man försöker rädda livet på, utan att egentligen handlar det om ens egna, vad som gömmer sig under de där egna liksom stenarna. Men då kan jag se, lätt idag hur mitt medberoende kan liksom återaktiveras. Jag får se upp liksom, att så här, liksom det handlar om gränssättning och att stå upp lite för sig själv, och att man kan vara empatisk utan att göra våld på sig själv.
Ja, men på ett sätt så är det exakt samma som ett beroende tillfrisknande, att man behöver jobba med det och leva i det, ja, en dag i taget. Det är ju en färskvara. Och om man kanske springer in i fel sorts relationer som kanske triggar fel saker, så kan man lätt hamna i gamla mönster igen, antar jag.
Absolut. Så är det ju definitivt. Och det, grejen är den att Sanna Lundell, som du säkert har haft med i din podd, vi var ute på en turné med Fred Nyberg, som är professor i beroende. Han har ju liksom på något sätt bevisat, för det finns ju många som liksom tycker att så här, medberoende, vad är det för påfund, vad är det för ord, vad står det för, som liksom tycker att det är ett stigma att tala om medberoende. Men han har ju forskat på det här och visat vad som händer i hjärnan, och det är inte olikt som du säger. Det är också ett slags beroende.
Mm. Nej, men Fred är fantastisk. Han är väl en av de mest kompetenta vi har inom beroende och medberoende. Och att han ändå bekräftar det du är inne på, det säger en hel del, tycker jag.
Absolut.
Men jag tänker så här, att vi ska nog ta oss lite tillbaka i tiden. Och se varför du hamnade där du hamnade och hur det var för dig att insjukna och liksom signaler och hur långt det gick. Jag vill gärna att hänga med på en story kring det.
Okej.
Okay. Ja, om det går.
Here we go.
Ja.
Ja, nej. Nej, men jag tror att det handlade om kärlek. Det handlade om att jag blev blixtförälskad i en man, och alla vet att det är Torsten Flink, så det är inget. Och jag har ju väldigt så här höga, varma tankar Och jag brukar säga till dem som så här, säger såna här korkade saker som hur kunde du skaffa barn med en missbruk? Jag bara, men snälla människa, jag har aldrig blivit kär i en missbruk, jag har blivit kär i en vacker själ som hamnade lite diket på grund av liksom droger.
Och här vill jag faktiskt bara stanna dig lite, för det är viktigt att säga det där, för att ibland kan jag känna att det blir så ensidigt. Att det blir, när man snackar om någon som har problem med alkohol eller droger, så blir de missbrukaren bara, när det är en sida av oss.
Exakt.
Det är sjukdomen liksom. Och det blir så sorgligt och förminskande av hela personen som är så mycket mer.
Jag håller med. Det är precis det, och det, jag är glad när du säger det, för att exakt så känner jag också. Och bara det här att kalla en människa för missbrukare, man skulle säga en människa med missbruksproblematik, om man ska liksom markera det du just sa, för det är bara en liten del och det kan drabba vem som helst. Vem vet om jag skulle sitta i den här fåtöljen och ha tryckt i med massa tabletter eller droger av vilket slag som helst, vem skulle jag vara då? Det är klart att jag skulle inte sitta här och kanske vara den jag är just nu. Så. Hur som helst, back to the story. Jo, men så började det hela. Jag blev kär och vi...
Hur träffades ni?
Vi träffades, ja, det var också roligt, för att vi träffades på vi träffades på Dramatentrappan.
Det låter romantiskt.
Ja, faktiskt så var det, skulle det kunna varit det, men det är väldigt romantiskt om man tar utifrån Torstens bild av det här mötet.
Man får två olika historier, ja, är det så?
Jag tycker det är det mest romantiska jag har hört. För grejen är den att jag skulle göra en... Jag hade fått med extremt begränsad budget, skulle jag jobba på TV4 och skulle göra ett program, ett införprogram av Oscarsgalan. Jag hade så skitdålig budget så att jag kom på att okej, jag ska göra ett så här 10 minuters införprogram. Och då så ringde jag massor med skådespelare och regissörer och gjorde liksom en enkätgrej där man skulle jämföra liksom varför den svenska guldbaggen som på den tiden när det här var, då var det ju liksom, nu är det ju glitter och glamour, men då var det ju så här röda rummet, Berns, man liksom satt och rökt och det var liksom inte så märkvärdigt. Det var ingen tv-sänd gala om man säger så. Hur kommer det sig liksom att det är en sån skillnad? Och vem fan var Oscar? Det var liksom, sen klippte jag ihop det där lite kul. Så Torsten var liksom bara en i raden och det var vår skripta som tyckte han var snygg. Han var med i Goltuppen, tror jag. Hon bara, ta med den där nya snygga. Jag visste inte ens vem han var. Så att han var liksom, jag hade typ 5 minuter med varje person för allt skulle tryckas ihop under en dag. Men Torsten, han har berättat för mig att han, precis när han var på väg ner ut genom sceningången, så vände han för att han liksom ville se intressant ut, så han sprang upp och hämtade en Strindberg-bok för att han ville göra ett gott intryck som han hade under armen. Jag märkte aldrig att han hade den där boken, för jag var liksom bara fyrkantig och tråkig och ställde mina frågor för att liksom hålla schema. Men han hade en annan bild av det här mötet.
Undrar vilken som är sanningen?
Jag tror det är hans, för sen ringde han ju som en galning kvällen, samma kväll. Och jag svarade inte, för jag trodde att han var en fattig kulturarbetare som ville ha pröjs för en enkät. Och jag var inte liksom, jag liksom tänkte, det där glömmer han. Sen ringde han igen och så, han lät väldigt så här myndig, att han var angelägen om att ring mig på det här nu, och med den där rösten. Sen tredje gången då var jag hemma, och på den tiden hade man så här telefonsvarare som, om man hade på den när man var hemma, så hörde man i rummet liksom, och så kunde man ta upp luren om man kände för att prata med den som ringde.
Praktiskt ändå.
Ja, jag vet.
En bättre tid.
Ja, men faktiskt. Och då tänkte jag, men det är bäst jag tar tjuren vid hornen och förklarar, man får inte betalt för, även om det är TV4, för en enkät. Det var jag beredd på att jag skulle svara och tacka liksom för att han var med. Men det blev ett 8 timmars samtal.
8 timmar?
Ja, längsta samtal jag haft. Och då var det så här, ja, vi lärde känna varandra under samtalet, höll på hela natten. Jag bara, vänta, jag ska bara gå och bränna smörgås. Och hur ser det ut hos dig? Alltså vi, och sen i slutet där på morgontimmarna så frågade, men vad var det du ville? Nej, men då var det så här, om vi kunde ta en promenad eller om vi kunde ses någon dag och ta en kaffe. Mm. Så började vår lilla historia.
Det låter som en stormkärlek.
Ja, det var det. Mm. Det ska jag säga, det var det. Verkligen. Så att därifrån klipp till när jag började se det här medberoendet då, så fick vi barn. Och när jag väntade med vår andra dotter så började det komma tecken på att det var någonting som inte stämde. Man känner ju det. Och jag konfronterade ju Torsten ganska många gånger och det blev alltid drama såklart. Det fattar man ju idag. Och sen så slutar det alltid med att man liksom på något sätt valde. Och där kan man ju säga, det är också ett första tecken, att man väljer att så här, tro på att det var en engångsföreteelse eller att det fanns en förklaring till varför en bunt med gula recept på morfinpreparat råkar ligga bakom mitt element, utskrivna i mitt namn. Alltså, ja, och så vidare och så vidare. Det var som att i början så vägrade jag nog att köpa att det här är ett riktigt problem. Och sen så när jag började inse att det här är ett riktigt stort problem, då var det ju också svårt att bli, för å ena sidan som medberoende vill man ju skydda, man har ju det är någonting, man vill ju skydda den här personen, så det är ytterst få man vill tala om det med, för man vill liksom inte avslöja, man vill liksom. Och jag kommer ihåg att hans föräldrar eller hans mamma framförallt, så henne kunde jag ju tala med, men inte ens hon ville, ingen ville liksom se det här. Och på Dramaten ville de ju verkligen inte se, för då var ju han en lysande stjärnan. Så att det var, man kände lite där David mot Goliat-känslan.
Kände du dig ensam?
Mycket ensam. Väldigt ensam ska jag säga. Mm. Och det var ju ändå pappan till mina, till våra barn. Mm. Så det är klart att det var en svår situation och jag...
Hur mötte hans mamma dig när du ändå tog upp det med henne?
Ja, men hon, jag tror det var väl också en form av medberoende, det här att man inte vill se och att man köper de här, ja, men det var ju för ryggen de där tabletterna, eller det var ju för det eller det. Och sen då när man, även när hon konfronterade, eller hans brorsa, alltså då fanns det alltid svar, fantastiska svar på tal. Så att man på något sätt förminskade problemet genom att man inte ville se. Och sen är det väl också det här att initialt i ett missbruk så syns det ju inte. Vi pratar ju om en fantastiskt vacker, alltså snygg och framgångsrik person som funkar hur bra som helst i alla sammanhang och som folk fascineras av. Och då köper man kanske också ännu enklare de här svaren, de här liksom, det blir lögner.
Mm, verkligen, alltså jag tror att det är ännu svårare just för sådana uppburna personer.
Ja.
För att de omger sig ofta av, jag säger exakt så.
100%.
Då blir du bara någon sån här galning som...
Ja, jag blir den där, exakt. Och det är
glädjedödaren liksom.
Ja, men lite så är det ju. Och lite det här liksom att man samtidigt också brottas med att man ska skydda. Så man liksom vill inte sådär, när snacket på stan började gå lite sådär, nu klipper vi fram till ytterligare några år, när det snackades mycket sådär om hur det var med honom, det kom sådana stories, alla hade ju sin Torsten story, då ville jag också skydda honom för att jag tyckte inte om att folk snackade. Så jag försökte förminska problemen utåt sett, fast inte hemma.
Ja, men precis. Det blir dubbelt det där, för att man tror att man skyddar dem, men det blir ju kontraproduktivt på något sätt att skydda någon som missbrukar.
Ja,
för att,
exakt.
För att egentligen behöver personen bara konsekvenser så den kan börja göra sin förändring.
Mm, mm. Men jag tror det jag har lärt mig så här av, jag vet inte om du håller med mig, men jag tror verkligen att om en människa ska sluta med sina droger så måste det komma inifrån. Det finns för många exempel som hur väl man än vill som medmänniska, som anhörig, så är det svårt att motivera om det inte liksom kommer till en gräns. Antingen att det händer någonting, att det är någonting som någon stark kraft inifrån som gör att nu räcker det.
Jag håller helt med. Och jag tänker att konsekvenser är väl inte det primärt som kanske gör att en människa hittar den känslan.
Exakt.
Men det kan dock vara någonting som puffar en i rätt riktning, tänker jag. För att det, när livet blir alldeles för ohanterligt, så kanske det kan vara en beståndsdel till att man faktiskt hittar den villigheten någonstans.
Ja, så är det ju.
Men jag tror inte att det primärt är det som får en att hitta villigheten. Den måste ju komma inifrån ett innersta väsen, liksom. Absolut.
Jo, men precis. För att annars är det ju, jag menar, man har ju sett så många olika exempel på människor som har fått hjälp och klarat en period och sen berättat att det var ju för att göra dem närmsta till viljes på något sätt. Men att den där starka liksom längtan efter drogen fortfarande fanns där, och att det var liksom mera någon slags teater under en period.
Precis, det är den här mentala besattheten som vi snackar om i 12 steg. Den är liksom kvar. Och att man gör förändringen av, vad ska man säga, orena motiv blir det ju på något sätt. Att man, och jag känner alltid där, när jag sitter på möten och så har jag någon komma in som säger så här: ja, jag måste bli nykter nu för nu har jag fått barn. Ja. Och då känner jag alltid så här, jag får lite bad feeling av det. För att det är inte en människa som vill bli nykter för sin egen skull. Det är en människa som är tvingad på något sätt. Och jag vet inte, visst, alla vägar som man blir clean och tillfrisknar är jättebra. Men generellt så är det kanske något som jag i alla fall skruvar lite på mig när jag hör.
Men när du hör till exempel, jag fattar vad du menar. Och när du får höra människor som du säkert har hört. Men gud, hur kan han fortsätta? Han har ju barn. Han har jättebra jobb. Han har ju det här och det här och det här. Hur kan inte du känna då att, men gud, det här måste vi utbilda?
Det är exakt därför vi har såna här poddar ju. Ja, för att prata om det här. Ja. Alltså Magnus Hedman, min gamla poddkompis, han låg ju liksom på en soffa med guldbollen i famnen i kavajen och var nerknarkad liksom. Exakt. Det säger ju en del.
Hur
liksom
kan han? Ja. Han har ju fått guldbollen.
Ja, exakt. Det är det.
Ja, och det är ju också en tröst om man inte har liksom fattat att det handlar inte om ett val på det sättet. Ett enkelt val att, gud, nu har du fått det här. Bra, men då kan jag sluta. Det är samma som, nu kanske jag går från ämnet lite, men interventions då, eller interventioner heter det väl. Om man inte vet vad en intervention innebär, så är det ganska farligt. För att det finns ju de som tror att, så här, att om vi bara har en intervention nu och vi samlas alla vi som älskar den här personen, och så säger vi att vi vet allt. Nu är det liksom det här behandlingshemmet som gäller. Och det är väl jättebra och fint och bra. Men det är lite som liksom att det här, så här, nu gömmer vi alla flaskor. Nu kommer inte du dricka mer, för det finns inga flaskor. Det sitter ju mycket djupare. Det gäller liksom att ha de här stegen. Liksom. Att det är en längre resa, en betydligt, jag ska säga, längre process.
Verkligen, och det där med att folk liksom ställer ultimatum och interventions, jag förstår syftet med det och jag säger inte att det är fel, men det kan lika gärna slå helt fel ut.
Exakt.
Alltså när folk hade interventions med mig i mitt aktiva, då kom mina syskon och mina föräldrar hem till mig en dag, alltså jag blev tokig. Jag skickar bara ut dem liksom. Taggarna utåt. Fuck you. Det är mitt liv jag förstör. Skit, jag vill alltså dra liksom. Vad fan?
Jag tror att det är ganska vanligt. Och jag tror att det är, eller jag vet, jag pratar med så oerhört många som har upplevt precis det du beskrev, just den här besvikelsen då, att man tror att det är lite instant coffee-lösning. liksom.
Men verkligen, och jag tänker att när man sätter gränser som anhörig, som mina föräldrar och mina syskon försökt göra där, så är det ju lika mycket för deras skull. Så det är snarare på så sätt det kan vara positivt att de sätter en gräns för att de kanske kan släppa mig ett tag, snarare än att det ska hjälpa mig, tänker jag.
Exakt.
Och det vet inte folk, men ja, vi snackar om det här i podden. Nu vet de.
Ja, men det är det. Men jag tror att det är jättebra att du gör det här, att man liksom outtröttligt fortsätter att prata om det här, eftersom det är så oerhört många som är drabbade då, både de som har problematiken och de som står runt omkring, alla anhöriga.
Ja. Så. Nej, men verkligen, det går i regel 6 anhöriga på en beroende.
Mm.
Då hör man ju själv hur många det finns som lider liksom. Så jag tänkte att nu när jag avrundar den andra podden så vill jag dra igång den här och rikta strålkastarljuset på, ja, men alla som lever runt omkring sjukdomen.
Mm.
De som lider extra mycket och de som oftast är helt oskyldiga. Alltså, det blir ju liksom, det är de som behöver få tipsen och råden och stöttningen nu och motivationen och hoppet liksom. Så att jag är jätteglad att du kommer här och gästar premiäravsnittet.
Åh, är det det? Nu måste jag skärpa mig. Det sa du inte.
Nej, jag vill inte säga det.
Nej, men hjälp.
För jag vill inte ge press på det liksom.
Ska vi börja från början?
Exakt. Rewind the tape.
Här sitter jag lite tillbaka lutad och snackar med Nemo.
Nu reste Annika på så här. Nu sitter hon straight up
plötsligt. Ja, jag är livrädd. Ja.
Men du, du sa att du började se varningssignalerna hos Torsten när ert andra barn kom till världen. Fram tills dess var det liksom bara, då var det bara en liten partypriss-feststil, ganska normalt liv.
Nej, jag skulle säga, nej, inte alls normalt.
Jag vet inte, berätta.
Nej, men det var, alltså, då var det ju, jag kan ju se så här nu när jag backtrackar det här, då kan jag ju verkligen se hur han missbrukade gym. Då gick han ju och tränade, då var han ju ganska liksom extremt vältränad skulle jag säga. Och han gick på gym på nätterna och det var liksom, vi var så här, vi delade när det var fest typ på ett glas vin möjligtvis. Alltså det var ju inte alls, då var ju renlevnad som gällde på något sätt. Men det kan man ju också se som något lite halvmaniskt liksom.
Extremt åt andra hållet blir det ju.
Ja. Mm. Så att en annan sida av myntet helt enkelt, men så att jag skulle nog inte säga att det var liksom, vårt möte var väl kanske inte sådär som vi blev gravida väldigt snabbt. Det var fortfarande, det var röda rosor, det var passion, det var liksom ett, ja, vad ska jag säga, kanske inte så det var lite löst i kanterna, men det var väldigt härligt.
Vad betyder löst i kanterna?
Nej, men när det inte är så här fyrkantigt.
Nej.
Jag vet inte. Det är inte så uppstyrt. Det är liksom, det är lite mer som att läsa en poesibok.
Mm.
Det är lite så här
filmkärlek
eller? Ja, tack.
Mm.
Ja, lite så kändes det, lite så övereuforiskt.
Mm. Så som man tänker att Torsten Flink kan vara i en relation.
Ja. Framförallt då. Nej, ja. Men det var ju, och det här, jag kommer ihåg att jag kände mig sedd på ett sätt som jag aldrig hade sett, för han ställde krav och kunde direkt, eftersom han är en fantastisk konstnär och en fantastisk liksom människokännare, och jag hade nog aldrig mött en människa som inte accepterade att, ungefär som vi inledde den här på en, hur mår du? Och jag bara, ja, men det är bra. Om jag skulle säga en sån sak och han kände att han skulle läsa in något annat, då ställde han krav på liksom, men hur mår du på riktigt? Alltså det var som att han såg rakt igenom alla de här lagren som vi har, vi människor, för att överleva. Men han såg rakt in i mitt hjärta, så kändes det.
Här kommer fantastiska nyheter, för jag känner mig nämligen så otroligt tacksam och glad över att få göra Bara en till podd i samarbete med Nämndemansgården. För alla ni som har den minsta insikt i svensk beroendevård vet ju att Nämndemansgården har varit ledande inom detta område i 37 år nu, både när det gäller anhöriga och personer som själva ligger i riskzonen. Funderar du över ditt drickande? Har du försökt att skära ner men inte lyckats? Har folk i din närhet uttryckt en oro för dig kanske? Bör du få konsekvenser av ditt användande? Kontakta då Nämndemansgården på 020 20 20 75 eller via deras hemsida som är namndemansgarden.se. Och sist men absolut inte minst så vill jag poängtera en viktig grej. Behandlingsprogrammen hos Nämndemansgården anpassas efter varje unik individs behov och livssituation. Så det finns möjligheter för exakt alla. Tack Nämndemansgården för att ni är med och möjliggör denna podd. Och när du började se de här små varningssignalerna med pillerburkar och små tendenser och du kände dig ganska ensam i det. Vad gör man då? Vad gör man med det? Hur länge orkar man vara kvar i det? Hur såg det ut?
Jag brukar säga att jag blev som en sån här blodhund som sniffar upp. Eller narkotikahund kanske man ska säga. Nej, men jag började lägga mitt egna pussel kan man nog säga. Genom att lägga ihop det ena med det andra. Sådär att... recept. Jag läste liksom till slut fast som andra läser romaner. Jag lärde mig mycket. Jag tror att det liksom det var som att om du tänker dig det är två liv som pågår. För ett liv det är ju de liksom som mamma till barnen och de ska inte få något tras. Så det var som att jag levde två liv. Den här detektiven som försökte lägga pusslet för att förstå vad som pågick. Det var en del. Och den andra, den här liksom, livet med småbarn, tryggheten, värmen, ljuset, kärleken. Allt det där, den andra delen så att säga. Och jag ville inte att de här två världarna skulle krocka. Det gör ju att man... Jag kan se sen när jag ser tillbaka så ser jag mig själv som en... Dels var jag väldigt ung då och jag kan liksom inte förstå idag hur jag pallade som det var. Och det var mycket dramer, för det blir ju när man då konfronterar, när man hittar recept. När man hittar recept på såna här enorma mängder droger. Och jag ringde läkare, såna här oseriösa läkare, hotade med polisanmälning. Jag försökte på mitt lilla sätt att ja, så här. Men framförallt så handlar det väl om att jag försökte, i alla fall i början, konfrontera honom, prata om det. Nu har jag hittat det här och det finns hjälp, det finns bra terapi, det finns det här och det här och det här. Men han hade ju inga problem. I hans värld.
Mm. Men började du tvivla på dig själv mycket?
Mm.
Jag tänker att du nämnde det här med att han ändå var uppburen och älskad och ja, men framgångsrik i det han gjorde.
Mm.
Blev det ofta att du liksom så här, men är det här så illa? Överdriver jag nu? Eller han kanske behöver de här? Eller hur gick de tankarna i ditt huvud?
Nej, jag tror inte att jag tänkte att han kanske behöver det här. Det fattade jag ganska snabbt när jag började se hur liksom, jag såg ju väldigt tydligt hur en, två, tre och komp blev ett rör i en juicebringare som bubblade som en sån här doktorkalkylbrygg. Och ingen normal människa kan ju liksom häva i sig det, men det gick så bra så. Och så efter 20 minuter var det, ja! Nu börjar dagen. Alltså jag såg att det här är ju inte normalt. Det här kan man inte skoja bort som att jag har lite ont i ryggen. Eller jag har just opererat blindtarmen, vilket han hade gjort när jag började upptäcka det här morfin. Alltså det här triokomp-missbruket som det började med. Då såg jag ju så här att ganska snabbt att herregud, här måste man öka dosen hela tiden. Jag hade läst på lite om liksom det här kodeinet som är i triokomp som blir kemiskt morfin i kroppen och som är extremt beroendeframkallande. Jag försökte ligga lite steget före för att förstå vad som pågick.
Så hans bruk började med att han opererade blindtarmen?
Ja, det skulle jag säga. Sen kanske inte han skulle liksom se det så, men så ser jag det. Det var där jag i alla fall började upptäcka det här liksom tablettmissbruket.
Och du blir som en blodhund då.
Mm.
Du spejar, spanar, försöker kontrollera och hålla tentaklerna ute. Liksom.
Mm.
Hur länge orkar man det?
Ja, det där är en bra fråga. Jag har liksom inte något bra svar, för att det liksom var det här pågick ju under ett antal år och det blev ganska snabbt sämre och sämre. Så jag vet inte när det övergick från att vi var liksom ett par till att jag blev någon slags bara nära anhörig som ville rädda liv, eller så såg det var min livsuppgift att så här, ja, att han skulle bli fri från det här. Men så i tid vet jag inte, men jag vet att det pågick väl liksom ganska många år innan jag liksom var tvungen att klippa.
Men när kände du att det som händer nu, för dig personligen, alltså, det är sjukt. Det här är liksom inte normalt hur jag håller på just nu.
Mm.
Minns du det när det, de känslorna började krypa sig på?
Absolut. Jo, men och det tror jag var lite i samband med att det blev officiellt. Och det tror jag handlar ganska mycket om att å ena sidan så var ju det förfärligt, för då blev ju mitt fokus mer att jag skulle rädda barnen. För att nu visste plötsligt alla, och de hade liksom började bli så pass stora att de började bli lite läskunniga, och det var alla de här rubrikerna. För att innan var det ju så här, det finns ett för och ett efter. Liksom först åren när man skyddar från ingen vet om det här. Det pågår en karriär, det pågår en uppburen persons fantastiska verk. Och sen börjar snacket gå, och sen händer det någonting offentligt. Torsten hamnar liksom det var massa dramatiska saker som hände. Liksom. Han hamnade i den berömda rabatten när han blev medvetslös. Eller han var död, som man säger. Han fick hjärtstillestopp och såna här saker. Och det hände massa grejer. Och då blev det ju liksom, han blev ju en rubrikman. Det var ju svarta rubriker titt som tätt. Kvällstidningarna. Och jag vet att då blev min primära grej, det var ju att skydda barnen. Och alla liksom barnens kompisars föräldrar som man såg var både lite fascinerade. Alltså inte fascinerade, men Torsten var ju liksom någon som man var fascinerad av. Han var liksom en spännande personlighet. Och skådespelare och regissör. Så att det var liksom en blandning, stämmer det här? Och så liksom kände man att folk frågade, hur är det med dig? Men man visste inte vilken agenda de hade. Det var kvällstidningar som jagade en för att få tag i Torsten eller få mig att uttala mig. Alltså det var ett evigt sådär pågående drama. Som svar på din fråga, som det övergick att skydda honom i första hand till att skydda barnen från den här yttre liksom, nyfikenheten.
Men var det ett lätt skiftet för dig att släppa honom så? Eller behövde du ta
släppte honom inte. Det har jag nog inte gjort egentligen i hjärtat ännu. Jag vill ju fortfarande att han ska må bra, såklart. Men jag tror att det blev flera som engagerade sig i hans mående, och de som innan hade blundat, som kanske hade med honom att göra i yrket och sådär, chefer och sånt där. Jag tror att det blev flera som engagerade sig, tog det på allvar.
Mm.
Och det tror jag gjorde att jag, på ett sätt kan man säga att det blev lättare, om du förstår hur jag menar.
Att du slapp bära bördan själv på något sätt.
Nej, men jag slapp åtminstone, jag hade inte fel i min oro.
Nej. Men behövde du ta hjälp redan då? Eller kom det senare?
Nej, men det kom... Du menar terapin och det där? Mm. Nej, men det var på ett av de här behandlingshemmen som han var på. Och jag var på en sån här anhörig dag. Och det var där den här kvinnan myntade det ordet medberoende. Och det var där jag fattade vad det var på en nanosekund. Därför att jag tyckte det lät som en människa som medmissbrukar, medberoende, medmissbruk. Det är en ganska stor skillnad, men i min värld så...
Någon som sitter och knarkar med personen.
Ja, ja, ja.
Det låter ju som det.
Ja, det var därför jag sa det där, men jag tar inte ens Alvedon med ont i huvud. Alltså det är så dumt. Så att, ja. Men så det var efter det, då blev jag väldigt så här, okej. Jag fattar hela grejen. Det här är ju någonting som har smugit sig på, och det här ägnar jag mig väldigt mycket åt. Jag måste, om jag ska hjälpa, då kan jag inte hjälpa genom att vara medberoende, utan jag måste på något sätt avprogrammera mig sätta gränser, inte låna ut pengar, inte så här köpa alla de här lögnerna och allt det här som liksom ingår som en del av sjukdomen.
Mm. Men var det ett aktivt beslut från din sida att nu släpper jag det här med att fixa honom, nu ska jag bara se till att mina barn får det bästa möjliga?
Nej, jag ska inte säga i första hand så var... Egentligen kan man säga så här, eftersom det kom som en blixt, det här ordet, och att jag fattade vad ordet innebar, så hade jag liksom egentligen inte hunnit fundera så mycket över mitt problem, utan det var bara att där och då så insåg jag massa saker. Det var som en blixt. Och då blev jag så här rationell. Okej, jag måste få hjälp med det här. För att kunna hjälpa, liksom, med att kunna hjälpa honom så måste jag sätta gränser.
Mm.
För det måste man som medmänniska.
Mm. Hur svårt var det att hitta tillfrisknande i det?
Det var inte lätt, för det är inte lätt. För grejen är den att som anhörig, och det tror jag alla som är anhöriga kan känna igen, att det är en sån, så mycket sorg. För man vill ju, om en person är sjuk, oavsett det är i ett missbruk eller i en svår annan slags sjukdom, så är det ju mycket sorg i det. Och man vill desperat att människan ska bli frisk.
Man vill inte ge upp.
Man vill aldrig ge upp. Och det gör att det är liksom ingenting som sker så här blixtsnabbt, utan det handlar mera om att insikten i att jag kan inte vara medberoende, för då skälper jag. Då blir jag lite som honom. Eller som, utan det handlar om att om jag sätter mina gränser så kommer det i längden hjälpa. Och varför har jag liksom den här gränslösheten? Det är det man egentligen jobbar med när man då går i den här terapin.
Mm.
Är du med?
Mm.
Så jag skulle säga ja, det är...
Precis, vi kommer in på någonting här nu som vi snuddade vid förut när vi snackade om det här med interventions.
Mm.
Att gränssättningen är ju lika mycket, kanske mer, för ens egen skull.
Mm.
Mm. För det är där vi börjar tillfriskna som anhöriga och medberoende.
Mm.
Det är ju inte primärt för att nu kommer min gränssättning göra att den här människan söker hjälp. Det är i den bästa av världar, absolut. Och det kanske händer, men jag tror att det är framför allt för sin egen skull.
Mm. Ja, men jag tror också det. Men det är lite det här som när man flyger och så här, sätt på dig syrgasmasken på dig själv innan du börjar rädda alla andra.
Mm.
Att liksom bygga upp sig själv igen och bli liksom... få tillbaks sin självrespekt och självkänsla.
Ja, det blir ju som ett etiskt och moraliskt förfall. Alltså en våld på sig själv. Att när man liksom, det blir ju ingenting kvar av en.
Nej.
Man konstant ska anpassa sig på något sätt. Och det är väl snack om det nu, vet jag, bland de här, vi snackade om Fred Nyberg förut, men att de här hotshotsen inom den här världen vill gärna ändra ordet medberoende till anpassningssyndrom. Och jag förstår tanken med det. Det är väldigt träffande ord.
Ja, det är jätteträffande, och egentligen kan jag skita i om det heter anpassningssyndrom eller om det heter medberoende, för det egentligen handlar om samma sak. För det handlar det för mig blir det lite så här, ja, skit, lägg inte ner för mycket tid på vilket ord vi ska använda, utan vi ska liksom mera hitta en verktygslåda för alla människor som har då anpassningssyndrom eller medberoende, hur vi liksom ska kunna hjälpa oss själva men också på bästa sätt förhålla oss till den vi älskar som har ett missbruksproblem, tänker jag.
Mm. Du pratade lite om sorg förut och sådär.
Mm.
Hur förhöll du dig till det där med att dina döttrar skulle få... Ja, men du fick ju agera både mamma och pappa, får man ju ändå säga.
Absolut.
Du fick sitta på dubbla stolar lite grann. Tog du ett prat med dem och förklarade att pappa var sjuk? Eller hur funkar det där?
Ja. Jo, men jag har alltid haft där en strategi. Och nu, eftersom mina döttrar är vuxna, så har jag ändå fått kvitto på att den fungerade ganska bra. Därför att för mig var det jätteviktigt att de inte skulle ta skuld. För det är väldigt vanligt att barn känner liksom skuld när de har föräldrar som har missbruksproblematik. Så att jag började väldigt tidigt när de var liksom små att förklara att pappa har en sjukdom. Det är ungefär som, eller sjukdom, men han har ungefär som om Kalle är allergisk mot äpplen, då kliar det i halsen. Och Lisa, hon är allergisk mot choklad, då får hon prickar i hela ansiktet. Pappa är allergisk mot tabletter som han äter. Och då blir inte han sig själv. Och det är inte hans fel. Men han kan inte sluta äta de här. Varför då? Jo, för att det är för honom som att det ligger massa godis på ett bord. Och man kan inte låta bli. Och sen blir han liksom tvungen att äta de där heter. Ungefär som alla vi känner som röker eller snusar. Ungefär så. På liksom ett sätt att försöka förklara för ett barn utan att det blir för dramatiskt. Utan de köpte det ganska väl. Sen i takt med att de blev äldre så kunde jag liksom mer och mer få dem att fatta att det här är en sjukdom och det är inte deras fel. Om pappa säger att nu ska vi gå på Gröna Lund på lördag och sen har han glömt det efter 5 minuter eller framförallt den där lördagen. Alla de där sakerna, de här löftena som kommer om saker, att liksom man skjuter upp, man bygger luftslott helt enkelt. Och det var ju det jag upplevde att Torsten gjorde även i vår relation. Det här att jag ska sluta på söndag. Sen ska vi göra det här och det här. Det fanns en dröm om någonting annat. Det är ungefär som en människa som ska banta. Nu kan jag mumsa för på måndag då börjar mitt nya liv. Eller jag ska sluta röka på nyår. Så nu kan jag röka hur mycket som helst. Alltså det där att man har en bild av att man drömmer om någonting annat. För man inser ju att den här drogen är ju underbar, för den måste jag ha när den kickar igång. Men man vet, för man är ju inte dum i huvudet för att man missbrukar. Man vet att det finns en annan värld. För att det är så mycket som kommer med ett missbruk som är jävligt jobbigt, med liksom allt det här dysfunktionella med pengar, räkningar, passa tider, hålla löften. Allt det där, det är klart som 17 att de flesta egentligen drömmer om att inte ha den här, liksom, den här starka djävulen som sitter på liksom axeln och viskar dumma grejer i öronen. Så är det ju. Och så med barnen, för mig var det så här jätteviktigt att de framförallt inte kände skuld eller att de kände att de hade någonting med det här att göra. Och att han inte gjorde ett val. Det är inte som att han väljer att skita i och gå på Gröna Lund på lördag. Det handlar inte om det, utan det är sjukdomen som inte riktigt kan hålla löften.
Mm. Du är inne på någonting där, det här med luftslotten och alla löften som han förmodligen gav till dig också. Att snart blir det bättre, snart blir det bättre. Mm. För det är en av de vanligaste frågorna som jag får via mail och Instagram. Det är så här, hur många chanser ska jag ge honom eller henne?
Ja.
Vad säger man till sådana människor, tycker du?
Ja, men det, jag förstår verkligen frågan. För att det är det man hamnar i till slut. Man kanske har gjort slut 30 gånger på relation, men man kommer tillbaka hela tiden, eller att man ställer ultimatum liksom, och så börjar man känna sig som ett självspelande piano som inte leder någon vart. Men jag tror att man på något sätt, jag tror än en gång, det är den här liksom, man måste sätta upp gränser och på något sätt vara nykter i sin liksom, vad ska jag säga, förhålla sig nykter till de här gränserna för att stå upp för sig själv. För att man måste fråga sig, vill jag att liksom, hur länge ska jag tåla att det blir samma visa om och om igen? Vem är det som för i den här dansen? Är det han eller hon? Ja, är det jag eller hen? liksom. och på något sätt komma till en punkt där man känner att någonting måste förändras, och förmodligen är det hos en själv.
Mm. Ja, men verkligen att förhålla sig nyktert och vara konsekvent i gränserna. Mm. För att det blir ju som att det blir ju egentligen samma sak som när man är i ett missbruk och ständigt skjuter fram sina gränser för vad man gör. Jag lovade mig själv att aldrig knarka på vardagar. Jag skulle aldrig knarka ensam. Jag skulle aldrig knarka för lånade pengar. Alltså alla de här löftena och allt bröt jag emot.
Och hur kändes det när du bröt emot det?
Fruktansvärt. Mm. Alltså jag fick sämre och sämre och sämre självkänsla. Mm. För varje löfte jag bröt mot hos mig själv. Man tog liksom en bit av sig själv och det bara krossades. Mm. Och precis samma sak är det för en medberoende när man inte kan stå upp för sig själv. Och man går emot sina egna värderingar och så. Så det är ju samma sak där. Vi måste alla försöka värna vårt eget hus. Att det är ordning liksom.
Ja, men precis. Och det är där jag tror så här. Jag vet inte om alla som är anhöriga kan gå i eller går i terapi för att liksom på något sätt lära sig att sätta de här gränserna. Men jag tror att det är vad det handlar om. Och det är ju också en jobbig, på samma sätt som det är en liksom oerhört tuff resa att bli fri från droger, så tror jag att det är samma sak. Man får räkna med att det är liksom att bestiga ett berg lite, men så kommer man till den toppen och då ser man allting ganska klart. Men att det är liksom inte, det finns inga enkla lösningar, men det finns lösningar.
Verkligen, och det vill vi slå ett slag för här i podden, att det finns ju som sagt terapier, det finns jättebra olika varianter där. Det finns ju 12-stegsgemenskaper för anhöriga och medberoende, hur många som helst, och de är också gratis, det kan vi ju tjata om, det är självförsörjande, alla 12-stegsgemenskaper, så ta för Guds skull hjälp.
Ja, men nu sa du en grej som jag verkligen tror, och det är de som frågar hur länge ska jag, och som kämpar just i den här ensamheten som man kan känna, för att man vill skydda och man vill liksom, man skäms, och det är grannar och det är liksom vänner, och man liksom kanske är i den fasen att man är rädd för att andra ska märka. Det är ju typiskt medberoende. Men just det där första steget, det är att faktiskt inte skämmas för att gå och prata med andra i sina anhöriggrupper. För då får man ett helt annat perspektiv, och man inser att det blir ett sånt stigma i att så här, tro att det är något att skämmas för. För det är inte det. För på samma sätt som vi talar om andra sjukdomar på ett helt naturligt sätt, så är det fortfarande, även om jag tycker att det blivit mycket bättre för bara att du har den här podden, men liksom att man talar om, och det har vi väl liksom sociala medier att tacka för, att det finns grupper, det finns liksom en annan typ av information. Jag tror just det där att skammen, det är någonting man måste tala om. Bort med den. Hej då, skam.
Ja, men precis. Alltså, det är också just det som gör det så problematiskt, för att beroende och medberoende, det är så mycket skam kring det.
Mm.
Och det är därför det är ännu viktigare att hitta de här människorna som har samma problem.
Mm.
Och det finns ju så många grupper där det sitter hur många människor som helst och bara väntar på att hjälpa just dig om du har de här tankarna och känslorna. Alltså det slår aldrig fel. Varenda gång jag möter upp någon som har mejlat mig eller skrivit till mig på Instagram och tar med dem på sitt första möte, så blir de helt golvade av, oj vad många människor som pratar om mig.
Mm.
De beskriver mina känslor, exakt, mina tankar. Det här, ja, är liksom, jag har varit så ensam, och alla känner sig ensamma, men så hittar man hem till sin flock liksom. För det är ju en flock.
Ja. Absolut. Och sen tror jag brukar alltid säga det, och det är viktigt för mig att säga, för att jag har träffat så himla många genom att jag har varit ganska öppen och tala om det här. Det gör jag också lite för att jag vill få bort det stigmat, den här skamgrejen. Det är verkligen viktigt. Och jag tror att ju mer man liksom, ja, talar om det som om det var vilken sjukdom som helst, desto bättre såklart. Och just idag när vi har möjligheten att så här, nej men via grupper på nätet eller via 12-steg eller via, ja, och så vidare och så vidare. Så liksom det där första steget att ta det är så jäkla viktigt.
Mm. Ja, men då förändras ju allt. släppa ut spökena ur garderoben liksom. Det är liksom inte så farligt, och plötsligt så har man hur mycket hjälp och stöd och kärlek som helst. Att gå från den totala ensamheten och isoleringen och maktlösheten till att bara det finns hjälp att få.
Ja, men sen är det exakt det jag egentligen skulle säga nu. Jag kände att jag sa om samma sak.
Prova igen då.
Ja, men lite. Nej, men det som jag brukar säga nu går på, det är att jag har mött så många människor som har liksom missbruksproblematik, som jag väljer att kalla det, som det är en röd tråd oavsett om det är liksom en tandlös person på Plattan eller om det är någon fin dam på Östermalm som har problem. Det är alltid så vackra själar. Och min tolkning av det som går vilse, för att det här samhället, det är ett tufft samhälle. Och det man ska leva upp till så himla mycket. Men det är ofta väldigt vilsna, sköra själar som går i diket. Och det är viktigt att se på ett medmänskligt och kärleksfullt sätt på dem som drabbas. På samma sätt som man gör när någon drabbas av cancer eller någon annan otäck sjukdom.
Mm.
Att man måste omfamna det liksom.
Precis, och då knyter vi ihop säcken ganska snyggt kring det här med att det är en så liten del av människan.
Mm, exakt.
Sjukdomen är liksom en sjukdom och det är vad det är. Men vi människor är ju så otroligt mycket mer än så. Och om vi tillfrisknar så kan vi få chansen att visa upp det. Och det är ju så jäkla fint. För alla kan ju tillfriskna, men vi måste ta hjälp. Vi kan inte göra det själva liksom.
Precis. Mer empati till folket.
Mer empati. Och med de orden känner jag att det här premiäravsnittet har gått i mål.
Ja, är det sant?
Jag tror det.
Nemo, tack för att du gör den här podden.
Ja, tack för att du är med.
Thank you.
Wow, Annika Jankell. Tack för ett helt fantastiskt premiäravsnitt. Så mycket klokt och så mycket vettigt att ta med sig som lyssnare. Jag känner mig väldigt tacksam över att just detta blev den här poddens premiäravsnitt. Och som vanligt när det gäller nya grejer så blir man ju väldigt tacksam som kreatör om ni hjälper till med att sprida denna nya produkt. Så prenumerera, dela, betygsätt, recensera och ja, berätta för en vän så att podden når genom det berömda poddbruset där ute. För vi vill ju att den ska nå ut till så många som möjligt. Och all hjälp från er lyssnare uppskattas. På Instagram heter vi kort och gott bara en till podd i ett ord. Följ oss gärna där och skicka gärna feedback, önska poddgäster och allt sånt där. Vi gör ju detta ihop. Och sist men inte minst, vill du som företag sponsra den här podden, släng då iväg ett mejl. Mina uppgifter finns på min hemsida www.nemohydén.se. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss från Nemo Hedén.